Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka håller ett föredrag med ämnet Den stridande kyrkan ur uppenbarelsebokens perspektiv vid Bibeldag i Uppsala bygård i Kronoby den 29 mars 2015.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kom snart, o Herre Jesus, din kyrka bidar dig. När ska ditt rikes storhet här uppenbara sig? När ska på himlen skya din härlighet vi se? Kom snart, o Herre Jesus, fräls oss från nöd och ve. Amen. Den stridande kyrkan ur uppenbarelsebokens perspektiv. Uppenbarelseboken tecknar hemska bilder av den yttersta tiden, ja egentligen av den kristna kyrkans historia, ända från första början. Om man bara läser beskrivningarna av djävulens makt så kan man lätt förtvivla. Vem kan stå emot honom? Men vi har också en annan sida. Parallellt sida vid sida med beskrivningen av djävulens attacker går löftena om Guds trofasthet och beskydd. I det här föredraget ska vi se på några av de här kontrasterna. Och vi börjar i uppenbarelseboken 13, verserna 7-8. Och vilddjuret fick rätt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat. Här verkar det ju som om djävulen i första hand helt skulle utgå med segern. Det talas om några undantag. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok, de är inte underställda makten som djävulen har över hela världen. Här finns tryggheten, garantin för att djävulen inte kommer att utgå med den slutliga segern, trots att det ser mycket illa ut. Vi ska som mellanrubriker sätta tre stycken punkter som vi ska låta bli disposition för det här föredraget. Den första punkten är: Guds barn är trygga mitt i yttre ofrid och nöd. Den andra är: Guds barn skyddas av nådemedlen i angreppen från den falska kyrkan. Och det tredje är: Guds kyrka kommer alltid att bestå trots att den ser ut att gå under. Så vi börjar med punkten: Guds barn är trygga mitt i yttre ofrid och nöd. Om vi ser på kapitel 6 i uppenbarelseboken så finns där några sigill som öppnas. Det är de sex första av sju sigill. Det är symboler för framtida olyckor som drabbar världen. Olyckorna påminner starkt om den beskrivning som vår frälsare ger i sitt eskatologiska tal, som finns i Matteus 24, Markus 13 och Lukas 21. Där handlar det om företeelser som är kända i hela kristendomens historia. Krig, svält, pest, jordbävningar, förföljelser i olika former. Dit hör också beskrivningar av falska profeter och messias gestalter, antikrister. Och där finns den nöd som är följden av deras aktivitet, som avfall och kärlekslöshet. Vi kan också notera att Jesus säger att evangeliet ska predikas för alla folk innan änden kommer. Den här första punkten gäller nu de fysiska olyckorna, och vi lämnar de andliga till nästa punkt. Den yttre ofriden tänker jag nu här på som den fysiska ofriden. Både det som Jesus berättar för sina lärjungar och den syn som Johannes ser på Patmos visar oss att de kristna inte är undantagna från nöd och lidande. Vi måste med kraft motsäga dem som menar att de kristna ska ryckas upp till himlen förrän de stora lidandena börjar i den yttersta tiden och därmed undkomma vedermödan, som man kallar det. Här ska vi börja med en liten utvikning, och det är läran om det hemliga uppryckandet. Det är en märklig lära, kopplas ihop med en person som hette John Nelson Darby, och därför kallas den Darbyismen. Man har hämtat från enstaka bibelord sådant som används för att bestyrka idéer som har hämtats från andra källor än Bibeln. I Matteus 24 står det så här: så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern, den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Det som man tar fasta på här är den andra lämnas kvar. Man menar att det sker något dramatiskt. Ute på åkern försvinner en av två män bara helt plötsligt. Samma sak när kvinnor sitter tillsammans, så är någon borta på en gång. Det har funnits fantastiska beskrivningar av, hela romaner har skrivits om hur det kan se ut när plötsligt någon flygvärdinna är borta i ett flygplan som håller på och serverar. När en mamma går med sin barnvagn och plötsligt märker att babyn är borta. Såna saker, helt sådana otroliga och fantastiska saker. Det som man missförstår här är ordet lämnas kvar. Ordet afiemi, det betyder överge, sända bort, negligera, tillåta, befria eller förlåta synder. Att lämnas kvar har alltså betydelsen att överge. Så som man kan säga om en brandman som hittar två människor i ett brinnande hus. Han för ut den ena, den andra lämnas kvar. Han kommer inte längre åt att rädda honom. Vad händer med honom? Ja, inte blir han kvar och leva där i huset. Det står inget i den här texten från Matteus om något uppryckande. Det enda uppryckandet gäller Noas ark. Jämförelse med det som hände på Noas tid. Och där handlade det ju inte om något hemligt uppryckande, utan om att några blev besparade från undergång. Vi får ett tydligt intryck av att den andra blir förskjuten och lämnas utanför Guds frälsning. Sen har vi det andra stället, första Thessalonikerbrevet 4. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Här koncentreras innehållet till, eller intresset i jämförelse mellan dem som lever när Herren kommer och de som redan har dött och som är i gravarna. Det fanns en oro för att de som var i gravarna blir eftersatta. Att vi som lever, som Paulus säger, att vi kommer före och de som är gravarna, det blir efter. Paulus säger det inte alls så. Först ska de som är gravarna uppstå. Och sen vi som då lever kvar, vi ska då bli uppryckta till himlen, i rymden, för att möta Herren. Men står det något där om de som inte tror? Det står bara om de troende. De troende som är gravarna, kropparna vilar och sen de troende som rycks upp. Det står ingenting om dem som inte tror. Det är klart underförstått deras nåd att i det slut, i och med att Jesus kommer tillbaka. De har inte längre någon framtid. Det handlar inte om att det nu sker en första uppståndelse och att de som är kvar då får en ny chans några år till en andra uppståndelse, eventuellt i 1000 år. som man också tänker sig. Det finns många läror om det här. Vi har inga antydningar i Bibeln om att kristna skulle vara befriade från den sista tidens nöd. I Uppenbarelseboken 7 heter det: det är det som kommer ur den stora nöden. Det står inte att de har blivit befriade ur och kommit undan nöden. De har kommit ur den, de har kommit igenom den stora nöden. Men hur går det då för de kristna i denna svåra nöd? Ja, en del av svaret på frågan får vi genom att se oss om i världen. Vi ser hur kristna avrättas av terrorister, extremmuslimer, ISIS, Boko Haram och så vidare. Fruktansvärda saker som sker. Och i många fall avrättas de för att de är kristna. Så vi kan gott använda ordet slaktas. Och det ordet finns också i Uppenbarelseboken 6. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. Det oroar martyrerna att ondskan ännu får härja, och de ropar och frågar: Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Också vi frågar oss varför Gud låter så hemska saker ske. Och hur länge ska det ske? Hur svårt måste det ännu bli för Guds barn innan Gud kommer för att befria oss från det onda? Sådana frågor får vi inte svar på. Vi vet bara att vi lever i en sådan tillvaro nu där det finns mycket ont, som till och med kan ta livet av Guds barn som bekänner tron på Jesus. Men vi får svar på en annan fråga. Var finns Gud i detta? Har han alls någon makt? Eller är det så att djävulen har tagit hand om all makt? Den frågan besvaras tydligt i Uppenbarelseboken 7. Där får Johannes se fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. De här änglarna, de har makt att se till att ondskan inte får väldet utan att Gud tillåter det. Sen såg Johannes en annan ängel som förbjöd de fyra änglarna att skada jorden eller havet eller träden förrän Guds tjänare har fått sigill på sina pannor. Och antalet av dem som tecknades var 144 000. Vi känner igen det här talet. 12 gånger 12 är 144. 1000 är 10 gånger 10 gånger 10. Guds heliga tal är 3. 10 betyder det fullkomliga, total, i tredje potens. Från gamla och från nya förbundet, alla som hör till Guds folk, de ska vara med, de ska tecknas med insegel så att ingenting får skada dem utan att Gud tillåter. Gud tillåter alltså ingen att skada hans egna. Senare i samma kapitel ser vi hur varenda en av dem som är försedda med sigill har kommit fram. Nu är de i himlen. Skaran av alla dem är så stor att ingen kunde räkna dem, och det är från alla folk på jorden. Och i den här skaran ska vi få vara med som tror på Jesus, och vi får vara övertygade om att ingenting på riktigt kan skada oss, även om det fysiskt kan bli hur stora skador som helst. Ett intressant ställe är Hesekiel 9, där en man som är klädd i linnekläder får i uppgift att gå igenom Guds stad och sätta ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne, alltså i templet. Det här tecknet var Tav, den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Och på den här tiden när Hesekiel skrev så såg den här bokstaven ut som ett kors. Tecknet. senare sägs att ingen ska få röra någon som har detta tecken på sig. Vi kan också tänka på blodstecknet som skyddade Israels barn i Egypten när man strök blod på dörrposterna. Ingenting kunde skada dem. Har du fått ett sånt tecken som skyddar dig mot djävulens angrepp? Ja, vi vet. När vi blir döpta så blir vi tecknade med korsets tecken. På pannan, på bröstet. Det här är en hänvisning just till det att Gud sätter sitt sigill på så att ingen ska få skada den som tecknas med korsets tecken. Du fick det här tecknet alltså i dopet, men det går längre tillbaka än så. I vår utgångstext stod det: alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Livets bok går ända tillbaka till världens skapelse, ja före det, som det heter i Efesierbrevet 1. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Att vara märkt med det här sigillet, med det här tecknet, är detsamma som att vara skriven i livets bok. Det är det bästa tänkbara skyddet för ondskans attacker. Vi måste nog säga en sak till. Det är nu lätt att fråga, varför drabbas då kristna av olyckor? Varför kan ISIS avrätta kristna för att de bekänner sin tro på Jesus? Är inte det tecknade med Guds sigill? Det vet vi ju inte, för bara Gud känner de sina. Det hörde vi om här tidigare. Men att vara tecknad med Guds sigill innebär att man inte blir fråntagen rätten till himlen. Och därmed kan man inte lida den värsta skada som finns, att gå evigt förlorad. Och det är det vi sjunger om i vår kära psalm. Ingen nöd och ingen lycka, ingenting på denna jord skall ur Herrens handen rycka som förbliver vid hans ord. Gentemot den tryggheten betyder det väldigt lite om vi blir torterade till kroppen eller trakasserade och förföljda. Det som betyder någonting, det är att Gud har lovat beskydda dem som hör honom till, så att djävulen inte har någon makt över oss. Därför får vi säga som Jesus sa till de 70 lärjungarna: gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Och Jesus sa ju också: var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Så kommer vi till den andra huvudpunkten. Guds barn skyddas av nådemedlen i angreppen från den falska kyrkan. Den allra största faran har ett särskilt avsnitt i Uppenbarelseboken. Det är den falska läran, de falska profeterna och antikrist. Alltså andliga angrepp som kommer inifrån den yttre kyrkan. Man brukar anse att de 7 basunerna som kommer fram ur det 7:e sigillet representerar dessa onda makter. Främst är det för att jämförelse med Jesu undervisning annars haltar, för han talar ju om falska profeter och antikrister. Han talar om kärlekslöshet och falska. Och de här motsvarar inte riktigt någon av de andra sigillen. De andliga angreppen är mycket farligare än de olyckor och katastrofer som drabbar oss kroppsligt. För inga yttre olyckor kan ta ifrån oss himmelriket. Det är de falska lärorna som hotar vår salighet. Det finns 3 olika grupper av andliga attacker. Och de kan var och en vara mycket olika. Och det är öppna angrepp på kristna, angrepp från falska kyrkor och indirekt motstånd som försvårar bibeltroget arbete. Det första, öppna religiösa angrepp, det är ju inte svårt att förstå. Vi har redan varit inne på de extrema islamisternas attacker. Den 6:e basunen är den mest hotfulla i kapitel 9. Men samtidigt den som kanske är lättast att förstå betydelsen av. den öppnar för enorma ryttarhärar från Eufratområdet. Det utgör en skakande bild av dagens ISIS med sin terrorverksamhet som bland annat riktas mot kristna och som hotar att sprida sig runt jorden. Där drar vi ganska lätt slutsatser när det gäller öppna och våldsamma förföljelser. Men vi ska komma ihåg att de andliga och mindre synliga förföljelserna medför ännu större skada än de fysiska. Denna typ av angrepp på tron har framgång för att kunskapen i Guds ord har avtagit. Det syns bland annat i att moderna ungdomar konverterar till islam. Det får vi höra lite nu som då. Eller till andra hedniska religioner. Men sen måste vi säga lite mer om den andra punkten. Angrepp från falska kyrkor. Idag florerar åter liknande profetiska budskap som vi tidigare har sett när det har varit kritiska tider. Och det här kan man också säga hör till den här kategorin. Den är mångfacetterad. Det kan vara direkta kyrkor, det kan bara vara rörelser, profetiska budskap i det här. En av dem som sprider sådana profetior mycket aktivt via e-post och Facebook är en som heter David Eckefjord. Budskapet uppehåller sig mycket kring befallningar att omvända sig och leva ett rätt och kristet liv. Jag tror att jag har försummat mig att ta fram det här. Så där, nu är vi up to date. De här budskapen liknar mycket det som gavs genom GTs profeter. De påminner också på många sätt om uppenbarelsebokens profetior. Och just basunerna talas det mycket om. Det talas om domen i lågande eld. Och jag måste lite anknyta här till vissa konkreta saker som jag hittade när jag sökte efter lite företeelser. Jag sökte efter namnet Jesus i den senaste profetian av David Eckefjord. Jag hittar inte en enda gång ett omnämnande av Jesus. Han talar om omvändelse. Men utan Jesus kan vi inte komma med något anspråk inför Gud. Utan honom är omvändelse fåfäng. Vi måste slå fast att den som kommer med ett profetiskt budskap utan att göra det i Jesu namn och utan fokus på honom är en falsk lärare. En typisk tolkning, som en sån där fantastisk tolkning, finns i en YouTube-film som Eckefjord hänvisar till. Det är en Alan Tattersall som har gjort ett budskap där han tolkar de här 7 basunerna, eller de 6 första egentligen, bokstavligt. Hör och häpna. Den första är det första världskriget. Den andra är andra världskriget. Det tredje är kärnvapenolyckan i Tjernobyl. Det fjärde är vulkanen Pinatubo i juni 1991 på Filippinerna. Det femte är Kuwaitkriget och Saddam Hussein. Och där hänvisar han också till att det finns, där det handlade om gräshoppor som hade hår som kvinnor. Och långt hår som kvinnor, det hade Apache-indianerna. Och Apache-indianerna har gett sitt namn åt stridshelikoptrar. Alltså det är sådana helt löjliga tolkningar. Det är ju fängslande att höra sådana godtyckliga tolkningar. Men det är godtyckliga som sagt. De 6 första basunerna representerar inte bara den tid vi lever i, utan hela historien från Johannes till den yttersta dagen. På samma sätt som uppenbarelseboken i sin helhet beskriver historiens gång upprepade gånger från olika aspekter. Den vedertagna lutherska tolkningen är att uppenbarelseboken 8 och 9 beskriver de farliga andliga angreppen på kyrkan. De 4 första basunerna beskriver fysiska katastrofer. Och det är bilder av andliga angrepp på tron. Det har gjorts försök att tolka var och en av dem, men det är väldigt svårt. Den allmänna regeln är att det bara är en del av människorna som drabbas. I det symboliska språket är det en tredjedel. I början av kapitel 9 har vi en motivering till varför vi brukar tolka basunerna som andliga angrepp. Vi ser var angreppen hämtar sin kraft. En stjärna hade fallit från himlen och öppnade avgrundens brunn. Därifrån steg rök upp och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Det finns en ganska tydlig symbolik i det här. Jesus säger att han är världens ljus. I Uppenbarelseboken 1 presenteras Jesus som hans ansikte var som solen när den skiner i sin kraft. Och på förklaringsberget lyste Jesu ansikte som solen. Det här ljuset upplyser oss genom Guds ord. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Kommer det rök framför solen så förmörkas Bibelns klara ljus. Det ljus som är Jesus själv. Då den falska läran ifrågasätter Guds ord avtar dess kraft. Därför hör det till djävulens viktigaste arbete att underminera förtroendet för Guds ord. Han går omkring som ett rytande lejon, skriver Petrus. Redan i paradiset angrep han Guds ord. Har Gud verkligen sagt? När Jesus frestades i öknen angrep han honom med förvanskningar av Guds ord. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 4. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Jag tror det går du få ta fram det ett steg. Här handlar det mera om angrepp inifrån de yttre kyrkorna, de falska kyrkorna. Striden om Guds ord har till stor del förlorats i de stora folkkyrkorna. Den bibelkritik som fick insteg i de teologiska fakulteterna på 1800-talet började öppet föras ut i predikstolarna under den andra hälften av 1900-talet. Då präglades tidsandan av modernismen, som hade en stor tilltro till vetenskap och förnuft, inte minst evolutionsläran. Därmed kunde ateistisk filosofi underminera Bibelns trovärdighet. Och det här fördes också då ut i de breda folklagren. Senare har postmodernismen, som upphöjer det relativa, det som är rätt för mig, i stor utsträckning lyckats ta bort Bibeln som auktoritet. Var och en har sin egen sanning. Att vara fundamentalist är alltså det värsta källsordet idag. Den som tror på en auktoritet. Därför är det idag för hatligt att ta avstånd från falska lärare och dra upp gränser. Den som handlar enligt Guds ord och drar sig ifrån dem, som det står i Romarbrevet 16, bedrar dem som enligt Paulus bedrar godtrogna människor med fina ord och vackert tal. Den blir snabbt utfryst och ansedd som en extremist. Det kommer en stämpel. Särskilt bedräglig har jämlikhetsideologin blivit. Den har blivit så stark att den sätter agendan för de allra flesta bedömningar. Den har blivit en ny kanon, alltså en ny norm eller rättesnöre. Politiker bedöms utifrån deras bekännelse till feminismen. Med jämlikhetsidealet hyvlar man också ner skillnader mellan samfund. Man rent av mellan kristendomen och andra religioner. Ingen ska komma och säga att man har sanningen i motsats till andra. Det leder till att man kan välja fritt till vilket samfund man går. Samfundsgränser är ytterst svagt med i ungdomens tänkande idag. Därmed exponerar man sig för myterna och lyssnar helst till det som kliar i öronen, det som låter behagligt och tilltalande. De som ägnar sig åt helande och extatiska uttryck utgör en stark tilldragande kraft, medan den som påpekar det som är falskt i sådana sammanhang blir utbuad och ställs i skamvrån. Allt det här blir möjligt för att den grundläggande undervisningen försvinner eller förmörkas. Solen förmörkas av röken från avgrunden. Det finns en del traditioner kvar, men det är som Paulus klagar i 2 Timoteus 3, att människorna i de sista dagarna kommer att ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Sen har vi det tredje, indirekt motstånd som försvårar bibeltroget arbete. Det här är egentligen väldigt obehagligt att ta upp, men jag ser det som nödvändigt i alla fall att göra det. Det är viktigt att säga att det inte bara är den uppenbara falska läran som motarbetar kristna. Den tredje gruppen av angrepp är det indirekta motståndet mot dem som vill försvara Bibelns ord och dra konsekvenserna av vad Bibeln säger. Det är många idag som funderar över vad man egentligen ska göra när den egna församlingen eller biskopen och arkebiskopen går emot Guds ord och till exempel försvarar samkönade äktenskap. Lösningen skulle vara väldigt enkel om alla kunde förena sig om att lämna den falska gemenskapen. Den gemenskap som är tillsammans med olydnaden och verka för att det finns rätta gudstjänster och församlingar. Vi skulle bli rätt många då, tror jag. Istället får man uppleva att det skapas en frontlinje inom sådana rörelser som säger sig tro på hela Bibeln. Dessa rörelser vill inte upplåta sina lokaler åt bekännelsetrogna församlingar. De vill inte på något sätt inbjuda till verksamheten genom information eller spridning av litteratur. Utan istället ger de en negativ bild av dem åt sina egna anhängare. På så sätt kommer de själva verka att bli motståndare. Ja, utan att de har avsett det kommer de att vara redskap för dem som undergräver trons, Guds ords auktoritet. Ändå söker de aktivt att upprätthålla samarbete med de uppenbara villolärarna. Vanligen för att det ger ekonomiskt stöd och är villkor för deras verksamhet. Och jag måste här ta ett konkret exempel som ni kanske har hört om också. Och det är ju oerhört tragiskt. För några dagar sedan berättades det att Esbo församlingar åter har beviljat stöd till kyrkans alla missionsorganisationer, 7 stycken. Eftersom de har undertecknat avtal med kyrkan om att följa kyrkans praxis i sin verksamhet i Finland och utomlands. I fjol drog de bort bidraget bland annat från Svenska Lutherska Evangelieföreningen, som inte anses vara pålitligt i fråga om kvinnliga präster och homofrågan. Att de inte går egna vägar ska nu noggrant övervakas. Nu när man har konstaterat att de har undertecknat det här avtalet, därför ska det också övervakas att de verkligen också följer kyrkans praxis, både i Finland och utomlands. På det här sättet blir de här rörelserna effektiva vapen för den falska kyrkan. De som hör till den här gruppen kan urskiljas med orden i andra Johannesbrevet, verserna 10 och 11, som tydligt utsäger att den som samverkar med villfarelsen gör sig medskyldig till den. Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära, ska ni inte ta emot honom i era hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. I Uppenbarelseboken 11 har vi en stark beskrivning av hur Guds ords vittnesbörd segrar trots att det ser ut att gå under. Där ser Johannes 2 vittnen. Det är 2, inte stora skaror. De predikar och de har makt att döda sina fiender med eld från munnen. Det här är naturligtvis symbolspråk och vi förstår att eld från munnen handlar om andens eld genom ordet. Det är Guds ord som är andens svärd, det säger Paulus i Efesierbrevet 6. Andens svärd har makt, det gör inget att vittnena är få. Om det här sjunger vi en sång, Sions harpan 78. Guds ord har makt, det segrar vinner, ur fångenskap till frihet för. Det är en eld som mäktigt brinner och brinnande vår ande gör. Det är en hälsokälla god som ger den svage kraft och mod. På grund av att det här budskapet är obehagligt och de kan utföra Guds straffdomar så som Elia kunde stänga till himlen så det inte regnade. Och så som Mose och Aaron förvandlade vatten till blod så blir de här 2 vittnena hatade av jordens inbyggare. De blir glada när vilddjuret strider mot dem och dödar dem. De tillåter inte ens att deras kroppar blir begravda. Men Gud väcker upp dem. Och så får de komma upp till himlen, till befrielse från alla sina lidanden, medan deras fiender ser på. Och efter det kommer en av uppenbarelsebokens härliga lovsånger till Gud. för hans herravälde och rättfärdighet. Så har vi ännu det kortaste avsnittet kvar, det sista. Guds kyrka kommer alltid att bestå, trots att den ser ut att gå under. Trots att det ser så dåligt ut för Kristi kyrka, att också de två vittnena dödas, så har Gud gett oss ett klart löfte att det alltid ska finnas ett Guds folk på jorden. När Jesus kommer tillbaka ska han mötas av en skara människor, även om den inte är stor. Han sa ju till Petrus, på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Hur stor den här skaran är på jorden vet vi inte. Den är nog alltid liten i våra egna ögon, och vi kan lätt misströsta över att vi är så få. Vi har ett tröstande exempel på en liknande situation från Elias tid på 800-talet före Kristus. Då var det så illa ställt med Guds folk att profeten Elia trodde att han ensam var kvar som Guds profet. Han hade verkställt Guds domen på Karmel och måste sedan fly för sitt liv. Han trodde att alla andra hade avfallit och dyrkade Baal, och han blev djupt deprimerad. Men Gud upplyste honom om sanningen. Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss. De här 7000 visste Elia ingenting om. Ett annat exempel kan vi ta från kyrkohistorien. När villoläraren Arius hade vunnit majoriteten av biskoparna på sin sida. Trots det övervanns han av Athanasius, som stod fast vid Guds ord och försvarade sanningen om Jesus som sann Gud och sann människa. Det var framförallt från kyrkomötet i Nicaea år 325 och senare, då han flera gånger blev förklarad som kättare, men alltid kunde hävda att han lärde sig om Guds ord. Och han vann, det vill säga Guds ord vann. Vi ska akta oss att kritiklöst framhålla siffror som talar om stora skaror, stora väckelser runt om i världen, där det ofta handlar om massmöten och suggestion med anledning av att människor blir underbart helade. Många menar att de här väckelserna är det verkliga beviset för att Guds rike går framåt. För att ingen ska missförstå mig vill jag understryka att jag tror att Gud kan göra under genom sina lärjungar idag, lika väl som genom apostlarna, när och var han vill det. Och vi ska också vara glada för varje omvändelse som när en syndare vänder om. Men jag måste också påpeka att tecken och under alltid hör ihop med att Guds rena ord predikas i ande och kraft. Tecken och mirakler i sann mening hör inte ihop med villfarelser. Det är bevis för Guds ords sanning om Gud vill låta dem ske. Där vi ser helbrägda görelse under ska vi därför fråga vilken lära som predikas. Om det predikas en annan Jesus än den som Bibeln lär om, om det finns något av ära åt människor kring detta, då ska vi ta avstånd från det. Då vi läser vad Jesus lär om den yttersta tiden, är det snarare så att den skara som troget håller fast vid Guds ord inte kommer att vara stor. När Jesus undervisar om uthållig bön i liknelsen om änkan och domaren, avslutar han med frågan: men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Jesus måste själv uppleva att de allra flesta av hans lärjungar övergav honom när han predikade på ett sådant sätt att de tog anstöt. Han måste rent av fråga sina lärjungar: inte tänker ni väl också gå? Så var det också med Paulus. I sitt avskedsbrev, andra Timoteusbrevet, talar han om hur Demas har övergett honom för han fick kärlek till den här världen. Och han berättar om hur det gick när han försvarade sig första gången. Alla övergav honom. Det finns olika orsaker till att människor överger Guds ord. Det första, man står inte ut med förkunnelsen. Och just det här ordet här, inte vill, tänker ni väl också gå. Man grips av kärlek till den här världen Där hade vi Demas som exempel. Och det tredje, man blir rädd för obehag och lidande. Djävulen vet var vi är svaga när vi på egen hand och inte håller oss nära till Jesus och hans ord. Vi kan drömma om en kyrka eller en församling som växer och blir stor, men vi kan aldrig räkna med att det sker genom mänskliga beräkningar och egen kraft. Om det berodde på människornas kraft och styrka skulle det vara högst osäkert med kyrkans framtid, då vi tänker på hur stor makt djävulen har att bedra. Men också fast skaran är liten ska det alltid finnas en kyrka som håller fast vid Guds ord. Ängeln Gabriel säger till Maria om Jesus som hon ska föda. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Det är bara tack vare Guds ord och löfte som vi kan vara övertygade om att Kristi kyrka alltid kommer att finnas. Och det är först hemma i himlen som skaran ska vara stor. Där ska den triumferande kyrkan vara så stor att ingen kan räkna den. Den ska bestå av folk från alla folk och stammar och länder och språk. Och den stora skaran ska jubla över att Gud har vunnit frälsningen och att han har behållit makten. Jag vill sammanfatta med de trygga löftesorden i första Petrusbrevets femte kapitel. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.